Efter någon tid när kung Ahasveros vrede hade lagt sig tänkte han åter på Vasti och vad hon hade gjort och vad som beslutats om henne. Då sade de unga män som var i tjänst hos kungen: må man för konungens räkning söka upp unga och vackra orörda kvinnor. Och må konungen i sitt rikes alla provinser utse tillsyningsmän som samlar alla dessa unga och vackra kvinnor till kvinnohuset i Susans borg och överlämna dem åt konungens hovman Hegai som har tillsynen över kvinnorna. Och må man ge dem vad som behövs för deras förberedelse. Den unga kvinna som vinner konungens gunst må bli drottning i Vastis ställe. Det förslaget fann kungen gott, och man gjorde så. I Susans borg fanns då en judisk man som hette Mordokai, son till Jair, son till Simei, son till Kish, en benjaminit. Han hade förts bort från Jerusalem med de fångar som tvingades följa med Jekonja, juda kung, när denne fördes bort av Nebukadnessar, kungen i Babel. Mordokai var fosterfar åt Hadessa, det är Ester, hans farbrors dotter, för hon hade varken far eller mor. Den unga kvinnan var välskapt och mycket vacker. Sedan hennes far och mor dött hade Mordokai adopterat henne som sin egen dotter. När kungens befallning och förordning blev känd och många unga kvinnor samlades i Susans borg och överlämnades till Hegai, blev också Ester hämtad till kungens hus och överlämnad till Hegai som hade tillsynen över kvinnorna. Flickan behagade honom och vann hans gunst. Därför skyndade han att ge henne vad som behövdes för hennes förberedelse samt den mat hon skulle ha. Dessutom gav han henne 7 tjänsteflickor utvalda från kungens hus. Och han flyttade henne och hennes tjänsteflickor till den bästa delen av kvinnohuset. Ester hade inte nämnt något om sitt folk och sin släkt, ty Mordokai hade förbjudit henne att göra det. Mordokai gick varje dag fram och tillbaka utanför gården till kvinnohuset för att få veta om Ester hade det bra och vad som hände henne. I tur och ordning gick de unga kvinnorna in till kung Ahasveros, sedan de under 12 månader hade genomgått vad som var föreskrivet för dem. Så många var nämligen deras förberedelsedagar. 6 månader med myrraolja och 6 månader med väldoftande kryddor och annat som var nödvändigt för kvinnornas förberedelse. När den unga kvinnan skulle gå in till kungen fick hon ta med sig allt hon ville från kvinnornas hus till kungens hus. På kvällen gick hon dit in, men när hon nästa morgon vände tillbaka gick hon in i ett annat kvinnohus för att stå under uppsikt av kungens hovman Saskas som hade ansvaret för bihustrorna. Hon fick inte komma in till kungen igen, om han inte hade funnit sådant behag i henne att hon blev särskilt kallad till honom. Och när turen att gå in till kungen kom till Ester, flickan som Mordokai adopterat, men som var hans farbror Abihails dotter, begärde hon ingenting annat än det som kungens hovman Hegai, kvinnovaktaren, rådde henne till. Alla som såg Ester tyckte om henne. Hon blev hämtad till kung Ahasveros i hans kungliga palats i 10:e månaden, det är månaden Tebet, i hans 7:e regeringsår. Kungen älskade Ester mer än alla de andra kvinnorna, och hon vann hans ynnest och välvilja mer än alla de andra unga kvinnorna. Han satte den kungliga kronan på hennes huvud och gjorde henne till drottning i Vastis ställe. Och kungen gjorde ett stort gästabud för alla sina furstar och tjänare, ett gästabud till Esters ära. Han beviljade skattelindring åt sina provinser och delade ut gåvor som det anstår en kung. När man för andra gången samlade ihop unga kvinnor satt Mordokai i kungens port. Ester hade inte nämnt något om sin släkt eller sitt folk i enlighet med vad Mordokai hade sagt åt henne. Ester gjorde som Mordokai hade sagt, liksom när hon var under hans vård. I de dagarna, medan Mordokai satt i kungens port, blev Biktan och Teres, 2 av de hovmän hos kungen som höll vakt i porten, så förbittrade på kung Ahasveros att de sökte efter tillfälle att döda honom. Mordekaj fick veta detta och berättade det för drottning Ester. Och hon förde det vidare till kungen på Mordekajs vägnar. Saken blev undersökt och man fann att det var sant. Hovmännen blev båda upphängda på trä. Detta nedtecknades i krönikan i kungens närvaro.